Den billiga sommarstugan som står på arrenderad mark kan bli en dyr affär.
Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
Hårt kritiserade elbolag har fällts i marknadsdomstolen igen. Hur kommer det sig att personer som sysslar med oschyssta metoder får starta nya bolag? Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Vi svarar på lyssnarfrågor om teknik. Sist här i plånboken, jag heter Anna Berg och välkomna att lyssna. Sommaren nalkas och många drömmer kanske om att slå till på ett eget fritidshus. Men priserna kan kännas hutlösa. En del väljer då att köpa hus på arrenderad mark som alltså ägs av någon annan. Men även om den typen av boende är billigare att köpa kan avgifterna komma att mångdubblas på sikt. Och det har stugägarna ute på Mörkö utanför Södertälje fått erfara.
Och där är lillstugan då som och ett uterum och sådär. Du kan ju se utsikten här, men det är ju ingen jättesjöutsikt utan det är ner mot ett sund.
Rolf Tomer visar runt på tomten till den lilla bruna 50-talsstugan där han tillbringar mycket av sin lediga tid.
Är det äppelträd du har eller vad är det?
Det är äppelträd, det är Aroma och sen är det ett Ingrid Marie och ett Alice där nere.
Hans familj har haft det här arrendestället på Mörkö sedan 1963. Här har han varit på somrarna som barn och trimmat moppe och sommarjobbat på jordbruk. Idag är det en samlingsplats för barn och barnbarn. Och det har nästan blivit som en del av honom själv, säger han.
Det här trädet det satte vi 1987, då min pappa dog. De här två träden satte vi 2018 då min mamma gick bort. Och det där trädet där nere 2020 då min gudmor gick bort. Så det är en kyrkogård samtidigt.
Släktgård skulle man kunna säga.
Ja, släktgård skulle man, det kanske är ett bättre ord.
Men någon släktgård är det faktiskt inte. För det finns en hake. Rolf äger inte marken som stugan står på. Det gör adelsfamiljen Bonde. Så Rolf betalar arrendeavgift, alltså markhyra, för att ha rätt att vara här. Och det har egentligen inte varit något problem. Inte tidigare. Men de senaste åren har de här avgifterna stuckit iväg ordentligt. 2008, när avtalen skulle förlängas, yrkade jordägaren på mer än fyrdubbla höjningar i genomsnitt.
Och då ska vi komma ihåg att det här var inga långa arrenden som gick ut. För då sticker de. Det här var femårsarrenden. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
Nu blev inte höjningen så stor till slut, utan betydligt lägre. För arrendatorerna tog strid i arrendenämnden som avgör tvister i såna här frågor. Och efter det togs ärendet ända upp i hovrätten.
Marknaden fungerar inte, utan prissättningen sker ju i domstol.
För det som hände 2008 var inte något enskilt ärende.
Just nu har vi fem parallella processer på Mörkö som sker. Och det innebär ju en osäkerhet och en ovilja till att vilja investera mer på Mörkö. Utan man är rädd för vad som kommer att kunna hända.
Rolf är engagerad i arrendatorernas förening Mörköstugan. Och när han pratar om att marknaden inte fungerar syftar han på två saker.
Det ena är en vag, otydlig lagstiftning och det andra är kanske det viktigaste skälet. Det är att det inte finns några balanserande mekanismer som håller igen jordägarnas krav. Vi har ett asymmetriskt affärsförhållande. Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
Det som hänt är alltså att det blivit dyrare för alla som arrenderar ute på Mörkö. Själv betalar Rolf 65 000 kronor per år. De som har bättre läge närmare vattnet kan idag få betala över 160 000 kronor. Och när arrendeavgiften höjs går priserna på själva husen ner. Så om man som arrendator skulle känna att det blivit för dyrt ute på Mörkö och därför planerar att sälja, då får man räkna med att inte få lika mycket pengar för stugan som tidigare. Det vet Rolf, som själv försökte sälja för några år sedan, men inte fick något bud som han kunde acceptera.
Det är ju tråkigt att det är en egendomsöverföring till jordägarna.
Men det har varit värt att ta strid, menar han. För de som gjort det har generellt sett fått lägre arrenden än de boende som rakt av accepterat jordägarens krav.
Nu är vi ute på bryggan och den har vi själva gjort, alltså arrendatorerna. Den är 100 meter lång och det är mycket jobb med den här. Det är också någonting som ett värde som arrendatorerna har lagt ner mycket jobb och även pengar för att få den här bryggan.
Här släpper du ner axlarna när du kommer?
Ja, det brukar man. Då känner man att om man inte har en pågående arrendeprocess, för då går axlarna upp igen.
Vad säger folk du pratar med?
En del är uppgivna. De vill inte vara kvar. De vill inte leva i ständiga processer. De är beredda att sälja och bara bli av med ett problem. En del är riktigt förbannade rent ut sagt. Det är aldrig roligt att befinna sig i konflikt med sin jordägare på det sättet. Men det har blivit mer eller mindre ett normaltillstånd nu. Så att från det att man tyckte det var väldigt jobbigt i början här 2008 när det drog igång, så kan man säga att det är normalitet nu. Så att det är så det ser ut faktiskt.
Många kanske tänker så att om man ger sig in i det här, då vet man ju på något sätt att det är ett arrende. Du äger inte marken. Du vet att det finns en osäkerhet. Det är ett avtal. Man vet vad man ger sig in på helt enkelt.
Ja, de som vet vad man ger sig in på. Det är väldigt många som inte vet vad ett arrende egentligen innebär. Och som har trott att det här är ungefär som hyrorna. Att det förhandlas och det ökar med en rimlig procentandel. Så är det ju inte. Det är ju inte så att jordägaren inte följer lagen på något sätt. Det är ju lite grann upp till människor också att sätta sig in i det här. Men man gör inte det tillräckligt väl.
Det är alltså Rolf Tomér, reporter Erik Lagqvist. Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
Tack så mycket.
Flera arrendatorer är ju missnöjda med de avgiftshöjningar som du kräver. Hur ser du på den kritiken?
Jag har stor förståelse för att hur avgifterna förändras påverkar människors privatliv. Och jag har stor respekt för att människor blir upprörda. Jag hade säkert blivit det själv om jag var i samma situation. Men våran utgångspunkt i det här sammanhanget är ju att vi följer den lag som vi har att följa. Jordabalkens 10:e kapitel främst. Och den stipulerar att man får lov att ta marknadsmässigt betalt. Så vi försöker följa marknaden genom att titta på andra frivilliga överenskommelser som vi och andra i närområdet har gjort.
Mm. Så marknadsmässigt säger du, var femte år omförhandlas den här avgiften för de boende. Hur sätter du avgiften?
Det vi gör då är att vi tittar på de överenskommelser som vi har gjort. Där alltså är en frivillig överenskommelse mellan en jordägare och en arrendator. Det är egentligen bara de, menar jag, som avspeglar vad som är ett marknadspris. Och till dags dato så är det ändå så att vi kommer överens med majoriteten av arrendatorer. Möjligen med undantag för sista året. Annars så har vi kommit överens med majoriteten. Och sen så är det några stycken kvar som där vi liksom inte lyckas enas om vad avgiften ska vara. Då får vi lov att pröva den.
Mm. Men att betalningsviljan ökar då hos vissa, de du har ingått så kallade frivilliga avtal med, innebär det att alla, även de som hyr och som kanske inte har de här ekonomiska resurserna, ska betala mer?
Det är ju precis innebörden av marknadspris. Vi har dock en mekanism där vi ger personliga lättnader till människor som då uppfyller ett antal objektiva kriterier. Bland annat om man har varit där länge, om man så att säga är gammal och kanske inte har de resurserna. Men då är det ju behovsprövat och inte någonting som vi gör heller, utan att arrendatorn i fråga efterfrågar det. För jag vill inte gå in och gräva i människors ekonomi utan att de vill att jag ska göra det.
Men det låter lite godtyckligt.
Det skulle jag inte säga. Vi har ganska strikta kriterier för det och de följer vi.
Mm. Om en dator som hyr av dig motsätter sig höjningen, då, vad gör du då?
Ja, då brukar vi inleda med att vi diskuterar saken och sen så kanske vi kommer fram till att vi har inte samma synsätt på det och vi står för långt ifrån varann. Och då får vi ju hjälp av en objektiv part att fastställa vad som är skälig avgift.
Arrendenämnden syftar på.
Arrendenämnden i första hand, och om någon av parterna är missnöjda med det beslutet så kan det överprövas. I en liberal demokrati och rättsstat så utgör ju domstolsväsendet en garanti för att människor ska få rättvisa.
Mm. Vi hörde här i reportaget att risken med ett höjt arrende är att det gör huset mer svårsålt. Hur ser du på det?
Det finns de som framhärdar det. Däremot när jag tittar på det underliggande datat. Jag har ju så att säga, jag får ju data över alla försäljningar sedan 1990 och framåt. Så kan vi inte se något sånt i datat alls. Det säljs ställen senaste året, eller senaste rullande 12 nu, så var det 13 ställen som har sålts. Och det ligger ganska i linje med medlet de senaste 10 åren, men över medlet från 1990 som är 8,9 per år.
Mm. Men en högre arrendeavgift borde ju logiskt sett sänka värdet på huset, eller?
Absolut. Alltså, det är klart att det finns en koppling däremellan. Det är ju så att om arrendeavgiften skulle vara en krona, för någonting måste den vara, annars är det inte ett arrende, och arrendetiden 49 år, då skulle priset vara mycket högre. Och i den andra änden av den gränsen så är det när arrendeavgiften blir så hög att det inkräktar på värdet av arrendatorns investeringar. Och det kan inte jag heller se att vi har varit i närheten av att göra när vi tittar på datat.
Men är det arrendatorerna som har felaktiga förväntningar på vad det här innebär att bo på det sättet?
Det kan säkert finnas de som har förväntningar som inte linjerar med lagstiftningen, men det är svårt för mig att sia om.
Ja, men vad tycker du? Vad tänker du?
Jag vill inte ge mig in och recensera människors förväntningar, utan jag bara konstaterar hur det ser ut.
Vi ska strax prata vidare med dig, Fredrik Bonde, men först säga välkommen till Fredrik Almo, jurist med inriktning på fastighetsrätt på Familjens Jurist.
Tackar, tackar.
Hur mycket får en jordägare höja ett arrende?
Ja, det är lite som att svara på hur långt ett snöre, men man ska utgå från att höjningen, den ska vara ärlig, det är utgångspunkten. Kommer man inte överens så är det, precis som vi hört där, då är det hyres- och arrendenämnden som prövar det här.
Vad innebär det där, skälig?
Ja, i första hand så tittar man på något som kallas ortsprismetoden, och då jämför man med liknande objekt i närheten. Och skulle det vara så att det inte finns några objekt i närheten, ja, men då kollar man på vad är villkoren för det här arrendet, och till exempel vad får man i det här arrendet, ingår det indraget vatten eller strandnära och liknande. Så det är de kriterierna som avgör.
Finns någon övre gräns?
Alltså, ja, där skälighetsnivån går är ju utgångspunkten. Mm. Men inte en fast gräns i absolut kronor och ören eller procent, så att säga, om man ska hårdra dem.
Fredrik Bonde, som sitter med här i studion, hänvisar till marknadsvärdet och att betalningsviljan har ökat så mycket under senare år. Hur ser du på det?
Ja, nu ska jag inte gå in och uttala om enskilda processer, men i förlängningen så är det ju så att om enskilda arrendeavgifter i närområdet ökar, ja, då drar det ju med sig den här ortsprismetoden, så är det ju. Sen finns det väl såklart kanske någon annan övre gräns. Men i teorin, ja, det stämmer.
Mm. Du har sagt att lagen kring arrenden inte är så konsumentvänlig. Vad menar du med det?
Nej, det är ju just kanske att om man ser på hur den är utformad, så den ger ju ett skydd för arrendatorn. Du får ett besittningsskydd. Du kan inte bli av med ditt arrende om du inte missköter det eller på något annat sätt. Och visst, jordägaren kan se upp det om jordägaren kan verkligen visa att här ska vi ha åkermark eller något annat istället. Va? Men det som är lite problematiken, det är just att det öppnar upp för förhöjningar som kan vara ganska stora. Vi har faktiskt ganska ofta kunder som har haft ett väldigt långt arrende och där avgiften kanske varit väldigt låg. Man anpassas efter det, sen går arrendet ut efter den här maxtiden då 49 år och ska höjas. Och då blir det ju väldigt radikala höjningar och det kan folk uppfatta som extremt betungande. Men det finns ju också metoder för att mildra det här då med något som man kallar för trappning. Då. Mm. Men utifrån att det inte finns en riktigt samma begränsningar som det kanske finns i andra sammanhang. Så, ja, lite så.
Mm. Vilket skydd har man som arrendator mot höga avgiftshöjningar? Det är den här trappan du pratade om. Men...
Mm. Nej, rent krasst så är det egentligen den som är den bortre gränsen, om man säger så. I kombination naturligtvis med att det ska återspegla marknadsvärdet på den här arrendet.
Ofta får de här frågorna avgöras i arrendenämnden. Vems linje brukar nämnden gå på?
Jag skulle säga att rätt till en höjning, det får man nästan alltid. Storleken på höjningen, den brukar många gånger ligga slagsida jordägaren. Så att det är, jag skulle säga att det är fördel jordägaren i fråga om höjning. Mm. Om man inte har väldigt, väldigt bra bevisning. Men man ska också tänka på att man måste jämföra med vad finns det för utredningar i de här.
Mm. Om du svarar kort nu, vad är viktigt att vara medveten om ifall man funderar på att köpa med arrende?
Jag skulle säga att det viktigaste om man är intresserad av en sommarstuga på arrenderad mark, då skulle jag börja med att titta på hur ser det här arrendeavtalet ut? Är det så att det snart går ut? Eller är det ett 25-årigt avtal där det finns 24 år kvar? Och då kan man förvänta sig att när den här går ut, ja, men då kanske när avgiften höjs. Så tycker jag man kan kolla på då, är avgiften väldigt låg? Ja, men räkna med en höjning. Det är utgångspunkt.
Mm. Fredrik Bonde, jordägare på Mörke. Det pågår ju flera rättsprocesser där de boende inte vet vad de kommer att betala framöver. Förstår du att det leder till oro?
Absolut. Det här är ju ingen bra situation för någon. Och att prövningarna tar lång tid har jag stor förståelse och respekt för. Därför att hela rättsväsendet är belastat av stora förändringar, inte minst inom straffrätten där människor sitter häktade och det måste ha prioritet och då drar ärendet på tiden. Det är olyckligt för alla.
Mm.
Vi har ju ärenden som ligger för prövningstillstånd i högsta domstolen därför att det finns en otydlighet i lagstiftningen och det finns en otydlighet i uttolkningen av lagstiftningen. Jag tycker att lagstiftningen är glasklar. Och i den så finns det just en sån som Fredrik talar om, en ortsprisutredning som är gjord av en fackman. Och vi menar att den ska ligga till grund medan då arrendatorerna i fråga menar att den inte ska göra det. Och då vill vi ha högsta domstolens bedömning, inte minst eftersom hovrätternas praxis spretar.
Mm. Du förstår att de boende känner oro. Och hur är det här för dig då? Du har hållit på med de här processerna i åratal. Måste du höja avgifterna?
Alltså, vi driver ju en kommersiell verksamhet. Jag har ett uppdrag och en skyldighet i förhållande till mina aktieägare. Låt vara att många av dem är närstående. Men där har jag fortfarande en skyldighet att driva företaget så effektivt som möjligt.
Mm. Men hur ser du på det här i ett längre perspektiv? Om vi nu pratar om att avgifterna ska spegla marknadsvärdet. Är det bara de som har höga inkomster som ska kunna bo på din mark?
Det är inte jag som avgör det. Och om vi då kopplar tillbaka till det ni sa innan, att om det är ett högre arrende så blir det lägre pris, respektive om det är ett lägre arrende så blir det ett högre pris. Så marknaden exkluderar ju genom de funktionerna som finns, redan de med låga inkomster, även om arrendeavgiften hade varit en krona. Så det gör ingen skillnad.
Mm.
Den skillnaden som vi möjligtvis gör där är att vi gör personliga lättnader som går långt mycket längre än vad lagen kräver. För att vi tycker att det är moraliskt befogat.
Fredrik Almo, jurist. Fredrik Bonde här efterlyser ett prejudikat. Hur skulle en sån dom påverka alla de som arrenderar i resten av Sverige?
Det skulle påverka i högsta grad och det skulle säkerligen vara väldigt, väldigt positivt för rättsutvecklingen om vi skulle få ett prejudikat på principen för just ja, de här frågorna.
Mm. Hur tror du att det skulle påverka avgifterna?
Ja, det vågar jag inte säga om eftersom jag inte vet hur det kommer döma om de tar upp det. Men i ena eller andra riktningen kommer det såklart ha väldigt stor påverkan beroende på hur man ser.
Vi här på Plånboken får säkert anledning att återkomma i frågan. Tack Fredrik Aldmo, familjens jurist, och tack också Fredrik Bonde, jordägare.
Tack så mycket.
Sveriges konsumenter är inne på andra året utan statsbidrag. Organisationen har gått från bidrag på över 5 miljoner kronor till noll på 2 år. Och med mindre resurser påverkas arbetet med konsumenträtten. Välkommen till programmet, Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
Tack så mycket.
Från 5 miljoner till noll på 2 år. Hur har det påverkat ert arbete?
Ja, självklart har det påverkat vårt arbete oerhört mycket. Framförallt skulle jag vilja säga när det gäller våra egna granskningar för att uppmärksamma brister på olika konsumentmarknader. Men också sakfrågor naturligtvis. En aktuell sakfråga är passagerarrättigheter som just nu förhandlas i EU. Energifrågan och även bedrägerier har vi inte kunnat jobba med på det sättet som vi hade önskat.
Men innebär det att ni har slutat bevaka de här frågorna, eller bevakar ni lite så att säga, eller lite mindre?
Ja, det är både och. Men det är fortfarande så att vi inte kan gå på djupet när det gäller de frågor som vi vill bevaka. Konsumentområdet är ju väldigt brett, innehåller väldigt många olika frågor. Tidigare hade vi betydligt fler sakkunniga. Nu måste vi prioritera hårt helt enkelt.
Mm, och vad händer då om ni inte har en sakkunnig i en fråga?
Ja, det betyder ju att vi inte kan gå på djupet i olika frågor. Det finns också risk för att vi inte kan svara på remisser på ett bra sätt. Att vi inte kan delta på hearings som regeringen arrangerar för att få ta in synpunkter på olika lagförslag.
Har du några konkreta exempel där? Någon remiss nyligen som ni inte har kunnat svara på eller så?
Ja, det har jag. Vi håller just nu på att överväga om vi ska hinna svara på en remiss om kundtjänst till exempel. Men det har varit flera remisser under de här 1,5 åren som vi inte haft statsbidrag, som vi inte har kunnat svara på.
Hur märker vi konsumenter av det här?
På ett lite längre perspektiv så riskerar ju konsumentskyddet att minska när konsumentinflytandet minskar och när konsumenterfarenhet faktiskt inte tas med när man förbereder ny lagstiftning. I ett kort perspektiv så skulle jag vilja säga att det handlar om att när vi inte kan göra granskningar så har vi inte möjlighet att uppmärksamma konsumentskador, konsumentproblem här och nu.
Mm. Regeringen drog in statsbidraget för att satsa mer på Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket. Två myndigheter som arbetar med konsumenträttsliga frågor. Varför behövs ni utöver dem?
Ja, av ett par ganska enkla och självklara skäl. Vi är en självständig och oberoende organisation som företräder svenska konsumenter både här i Sverige och EU. Konsumentverket har ju vid ett flertal tillfällen uttryckt hur viktigt Sveriges konsumenters arbete är och vi är ett viktigt komplement till Konsumentverket. Våra granskningar leder ofta till att Konsumentverket och andra tillsynsmyndigheter öppnar utredningar till företag. Sen är det ju så att EU-kommissionen önskar att få input ifrån nationella konsumentorganisationer och den rollen kan inte Konsumentverket ta, utan det är faktiskt bara vi som konsumentorganisation som kan ta den rollen.
Mm. Ni har sålt tidningen Råd och Rön också till DN. Hur tror du att det kommer att påverka den journalistiska bevakningen av konsumentfrågorna?
Jag tror att konsumentjournalistiken har ju tagit stryk under många år. Förr var det ju så att många tidningar hade egna konsumentjournalister och att DN nu köper Råd och Rön, det visar ju faktiskt att det här området, konsumentområdet, är väldigt viktigt. Jag tror att Råd och Rön fortsatt kommer att vara en självständig och oberoende och annonsfri konsumenttidning och kunna utvecklas på ett väldigt bra sätt.
Mm, vi ska prata vidare om det här, för här i studion finns ju också Daniel Kjellberg, chefredaktör för just Råd och Rön. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni har ju de senaste åren fått vara med och finansiera Sveriges konsumenters verksamhet med miljonbelopp. Hur har det varit?
Ja, men det är klart att en situation som Johanna beskriver också har påverkat oss på Råd och Rön. Dels på ett kollegialt plan, även om vi har olika uppdrag, så har vi faktiskt också varit kollegor, delat kontor och så vidare. Men det har ju också väckt en ekonomisk oro naturligtvis, framförallt på lång sikt. För långsiktigt så tror inte jag att det hade varit möjligt för Råd och Rön att både klara den digitala omställning som vi i de utvecklingsinsatser som behövs framåt, parallellt med att då också behöva finansiera en stor del av ägarens verksamhet.
Mm. Men i februari i år köptes ni alltså upp av Bonnier och gick in under Dagens Nyheter. Hur kommer det märkas för era läsare?
Ja, men inledningsvis kanske det blir ett lite trist svar, inte speciellt mycket. Tror jag den grundinriktning som Råd och Rön har där mycket av vår journalistik kretsar kring oberoende tester, kring vardagsnära konsumentjournalistik, den ska bibehållas. Det är precis den inriktningen också som jag tror har lockat DN till att vilja köpa bolaget. På sikt hoppas jag att man kommer att märka skillnad i att Råd och Rön förhoppningsvis kan göra mer än idag och nå ut bättre och få ännu större genomslag för det vi gör. Vi har ju också varit ett litet bolag, en liten verksamhet. Har också lagt mycket både tid och resurser på ett system, utveckling, teknik, administration. Det tror jag det finns en stor logik att kunna samordna det med DN och Bonnier. Och då i bästa fall frigöra resurser som man istället kan lägga på journalistik och tester.
Mm. Alla de stora dagstidningarna, däribland DN, har ju en politisk färg, även om deras journalistik är oberoende. Det är ju dessutom beroende av annonsintäkter. Ser du någon risk i att Råd och Rön ska anses mindre neutral än tidigare?
Jag tror lite av svaret fanns med i frågan, och jag tror att precis som DNs läsare kan hålla journalistiken skild från ledar sidan så hoppas jag att våra läsare kan hålla Råd och Röns journalistik isär från DNs ledarsida. Precis som jag tror att man har kunnat hålla Råd och Röns journalistik isär från det lobbyarbete och de ståndpunkter som vår tidigare ägare, Sveriges konsumenter, har drivit. Så jag hoppas helt enkelt att vi även fortsatt kommer att dömas och utvärderas utifrån vad vi publicerar och hur vi agerar. Men sen tänker jag också att själva grejen med Råd och Rön, tror jag för de allra flesta, är att vi förknippas med oberoende och hög trovärdighet. Och det är just precis de kärnvärdena som gör att det också går att ta betalt för vår journalistik.
Men ni går ju här från att ägas av en ideell organisation till ett vinstdrivande mediebolag. Alltså, blir det verkligen ingen skillnad för läsarna?
Men här tror jag också att man måste resonera om hur Råd och Rön har drivits historiskt. Under de senaste 20 åren sedan Råd och Rön skildes från Konsumentverket så har vi haft ett väldigt tydligt uppdrag från Sveriges konsumenter att fullt ut stå på egna ekonomiska ben. Så alla de pengar vi har investerat i journalistik och i tester har vi tjänat in på egen hand. Så att behöva tänka i vårt fall är att alltid säkerställa att vi producerar en så bra, oberoende, trovärdig journalistik så att den faktiskt är värd att betala för. Det är ingenting som är främmande för oss. Och jag tror att det har varit ett klokt sätt från Sveriges konsumenters sida att driva Råd och Rön, för det har säkerställt precis där att vi är effektiva och att vi alltid arbetar med läsaren i fokus och säkerställer att journalistiken ytterst är värd att betala för. Och det tänker jag också att det är inte heller väsensskilt från DN. DN har ju varit extremt duktiga på att bygga just en digital läsaraffär, vilket är det vi håller på med på Råd och Rön också.
Mm. Johanna Hullén, hur länge klarar ni er med nuvarande budget och pengar?
Så det är omöjligt att svara på, för det handlar ju om vilken verksamhetsnivå vi vill lägga oss på. Det här är ju en fråga som diskuteras intensivt i organisationen just nu. Men självklart kommer vi att behöva ett statligt stöd framöver för att kunna företräda och representera svenska konsumenter på ett bra sätt när det gäller konsumentpolitiken.
Mm. Vad krävs för att ni ska kunna fortsätta att bevaka konsumentområdet då?
Ja, ett statligt stöd skulle jag vilja säga. Annars så kommer vi att behöva begränsa och minska på vår verksamhet ytterligare framöver.
Tror du det kommer hända?
Hoppet är väl det sista som lämnar oss. Jag hoppas på att den regering som tillträder efter valet kommer att satsa på konsumentorganisationer.
Tack Johanna Holén, Sveriges konsumenter, och tack också Daniel Kjellberg, Råd och Rön. Vilken app kan jag använda för att ha koll på vad min 9-åriga dotter gör på sin telefon? Om en liten stund svarar vi på era lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om elmarknaden, eftersom flera bolag inom koncernen Elify Group har fällts i patent- och marknadsdomstolen för sina oschyssta affärsmetoder. Det handlar om elbolagen Cheap Energy, Stockholms elbolag och Svealands elbolag, som vi har rapporterat om flera gånger tidigare här i Plånboken. Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman, välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Vad är det de här tre bolagen har gjort för fel?
Nej, man måste ju vara schysst i sin marknadsföring. Man måste säga som det är. Det är en grundregel för alla företag. Det de här företagen har gjort är att de har framhävt sitt erbjudande om elpris på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Man har som kund till dem trott att man har gjort en bättre affär än vad man har gjort. Man har fått ett mycket högre pris i slutet än vad som var utlovat.
Mm. Hur många anmälningar rör det sig om som har kommit in till Konsumentverket?
Ja, vi har ganska många anmälningar, och det här är ett problem som har pågått under flera år, och vi har haft ögonen på det här bolaget i omgångar. Andra företag i den här koncernen, ett av de här, Stockholms elbolag, har ju varit föremål för våra insatser tidigare. Vi har vidtagit åtgärder förr, och den här gången var vi tvungna att göra det igen.
Mm. Vi har som sagt rapporterat om de här bolagen tidigare, första gången 2019, och vi ska lyssna på hur det har låtit under åren.
Det kom då en meddelande från Stockholms elbolag här att jag inte sagt upp det här och jag kommer få en straffavgift på 1500 kronor.
Ja, det känns jävligt, för det känns som att det är mycket onödiga pengar som man betalar mer än vad man behöver liksom.
Det var inget svårt att byta till, men byta från är svårt.
Så från det att vi har betalat 1500 i månaden, helt plötsligt får vi fakturor på 10 000 i månaden.
Det är ett skitbolag är det vad det är.
Det här var alltså ett hopklipp från tidigare reportage här i Plånboken som handlar om de bolagen Svealands elbolag och Stockholms elbolag. Redan för 10 år sedan, 2016, granskades Stockholms elbolag av Energimarknadsinspektionen, och 2022 fälldes bolaget i patent- och marknadsdomstolen. Vad handlar det om då?
Nej, det handlade om telefonförsäljning den gången. Man hade helt enkelt inte gjort som man skulle då heller i sin marknadsföring. Man måste ju även vara tydlig när man kontaktar människor per telefon med vad som gäller och säga saker som är sant och ge ett riktigt intryck av det erbjudande man har. Och så var inte fallet den gången.
Och nu har tre av bolagen inom Elify Group fällts igen. Vad händer nu då?
Nej, men nu kommer ju vi från Konsumentverkets och KO:s sida att hålla koll på att det här förbudet följs. Jag ska säga det att man kan ju fortfarande överklaga den här domen till nästa instans, den så kallade patent- och marknadsöverdomstolen. Och det vet vi ännu inte om bolaget kommer att göra. Men står sig det här förbudet hela vägen, så kommer vi hålla koll på att man följer det helt enkelt.
Mm. Hur kan det här bolaget få fortsätta med sin verksamhet? Alltså, har ni tillräckliga befogenheter för att komma åt den här typen av brottslighet?
Alltså man kan väl säga så här att våra verktyg eller våra lagstiftningar som vi använder hos konsumentombudsmannen, de är ju inriktade på enskilda fall. Det vill säga att när företaget gör ett visst fel, så är tanken i systemet att vi ska peka på att det felet har begått, så sen ska vi se till att just det här felet upphör. Så det finns ingen lagstiftning som ger konsumentombudsmannen någon möjlighet att förbjuda att företag att driva sin verksamhet eller tvinga företaget att upphöra med sin verksamhet helt och hållet. Och det är tanken att det ska se ut på det sättet. Det här är ju inte så att säga brottslig verksamhet i den meningen att det är en fråga för polis och åklagare att ta tag i, utan det här är ju andra typer av fel man gör i näringslivet. Det är en zon där det finns företag som gör fel. Det kan vara så ofta att man gör fel trots att man inte har menat det. Man kan ha tagit en chansning ibland. Man kan ha kopierat sina konkurrenter på ett sätt som inte är okej från oss kunders och oss konsumenters synpunkt och så. Och sen finns det naturligtvis de företagen som är medvetna om vad de gör och som har lite mindre nogräknade metoder än andra, och det är ofta där som vi blir tvungna att ta till våra rättsliga verktyg.
Men det är ett system som bygger på att företagen vill rätta sig. Vad händer om de inte gör det?
Ja, de allra flesta företagen rättar sig faktiskt. De allra flesta rättar sig. Sen är det så att det här fåtalet som inte gör det, de blir man ju då tvungen att föra en djupare diskussion med och blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder mot, som vi säger. Vi kan förbjuda dem, vi kan gå till domstol och vi kan göra andra saker. Det som händer då är att man får, så att säga, en chans till. Man får veta vad man har gjort fel och vad man ska låta bli och göra om. Och är det så att man gör om samma fel en gång till, då kan man få en ekonomisk konsekvens i termer av att man får betala ett vite. Det är som böter helt enkelt som bolaget får betala om det är så att man gör om samma fel igen.
Mm. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med LFI Group som valt att inte medverka i plånboken idag, men de skriver till oss, citat: "Vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt i vår kommunikation. Behöver vi göra justeringar så kommer vi givetvis att göra det. I detta fall tycker vi dock att domstolen varit för snäv i sin bedömning, varför vi vill få saken omprövad." Tack Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman.
Tack så mycket.
Ja, personerna bakom koncernen LFI Group har upprepande gånger startat nya elbolag. Bolag som fått kritik för bland annat marknadsföring och användarvillkor. Det är ju inte brottsligt, men kan alltså leda till vite om bolagen inte ändrar sig. Men vad krävs för att personerna bakom ett företag ska stoppas från att starta nya verksamheter? Det ska vi prata om nu. Välkommen Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Mm, tack så mycket.
Ja, vad krävs för att en person ska få näringsförbud?
Ja, men normalt sett så krävs det ju att personer i fråga har misskött sig i sin näringsverksamhet. Det ska vara ganska allvarlig misskötsamhet och så.
Vad kan det vara för något?
Ja, men oftast så handlar det om att man har begått brott, alltså allvarliga brott av olika slag som är knuten till den här näringsverksamheten. Men det kan också vara till exempel att man inte betalar skatter och avgifter, att det är ganska stora summor som inte betalas in till Skatteverket. Och så finns det lite ytterligare grunder också.
Vad kan det vara för brott då? Du sa brott i början.
Ja, men det vanligaste är ju att man begår bokföringsbrott eller skattebrott eller olika brott i samband med att bolaget är på obestånd, alltså innan en konkurssituation kan man säga då.
Mm. Men det är inte själva företaget som får näringsförbud utan det är personerna bakom företaget, eller hur?
Precis, det är ju då antingen kan det vara en enskild näringsidkare, alltså en person som själv driver verksamhet, eller som då har varit företrädare för till exempel ett aktiebolag.
Mm. Men kan flera stycken få det här näringsförbudet samtidigt?
Ja, det kan det göra. Om det är flera som har företrätt och ett bolag och drivit ett bolag där det har begått en massa brott i, då kan ju fler personer få näringsförbud, absolut.
Vad får man för straff då?
Du tänker om man överträder näringsförbud. Ja, det är ett speciellt brott då, och då kan man få fängelse upp till 2 år för det.
Mm. Okej, okay. Det är det grövsta straffet. Finns det någon skala här?
Nej, utan det är fängelse helt enkelt från 14 dagar upp till 2 år. Så att i det spannet någonstans hamnar man ju.
Och när man är fri sen då och kommer ut, vad händer då? Är man fri att starta nya företag igen eller?
Alltså själva näringsförbudet, det gäller ju från det att domstolen har beslutat om det. Så att det som händer då är ju att man får träffa kronofogden som berättar och informerar om näringsförbudet. Och vad man då får och inte får göra med anledning av det här förbudet. Och sen så löper ju förbudstiden under en viss tid, alltså den tid som domstolen har beslutat. Och kronofogden, de gör ju en kontroll helt enkelt av personer som har fått näringsförbud, och märker de då att personen har överträtt förbudet, ja, men då blir det en brottsanmälan och så döms, kan man ju då dömas till fängelse. Men själva det här förbudet, det gäller ju, det är ju oberoende av om man överträder det eller inte, utan det gäller ju så att säga under den tid som domstolen
Jaha,
har sagt.
Så länge man kan få näringsförbud, och det är först när man överträder det som det kan leda till fängelsestraff?
Exakt.
Okej, och näringsförbudet då? Hur länge gäller ett sånt?
Ja, men det beror ju på, som sagt, vad domstolen kommer fram till. Men idag så kan man få det mellan 3 år upp till faktiskt till 15 år. Det höjdes från 10 till 15 år här för ett tag sedan. Så
att, och vad har man gjort om man får näringsförbud i 15 år?
Ja, men då har du ju oftast begått väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk brottslighet. Det är många, många miljoner det handlar om.
Okej, man får näringsförbud, man får inte starta företag i Sverige, men om man vill bedriva bolag utanför Sverige, vad händer om man flyttar sin verksamhet utomlands under näringsförbudet?
Ja, alltså näringsförbudet, det gäller ju då som sagt personen i fråga, och det gäller i Sverige, så att det finns inget europeiskt näringsförbud till exempel ännu. Jag vet att det har förekommit diskussioner om detta, men så att man kan ju för sig flytta någon annanstans och driva näringsverksamhet, men väljer man att bo kvar i Sverige och driva verksamheten någon annanstans, då finns det ju en risk att vi och domstolarna anser att man har överträtt näringsförbudet.
Men kan jag ta mitt företag och flytta ner till Spanien och bedriva verksamheten därifrån?
Ja, i princip kan du göra det.
Varför ser det ut så på det sättet?
Ja, det regelverket är så. Det är ju nationell lagstiftning det här. Och sen på område efter område inom EU så försöker man ju hitta lagstiftning som ska gälla i hela Europa. Då. Men än så länge har vi inte kommit dit just när det gäller näringsförbuden.
Hur angelägen är den här frågan i EU? Vet du något om det?
Nej, det har jag ingen aning om faktiskt.
Vad behövs förändras då för att det här i slutändan inte ska drabba konsumenterna? För att det är ju den känslan vi har av våra lyssnare ofta, att de tycker att det är konstigt att bolag får fortsätta att bedriva verksamhet. Men det här gäller ju också bolag som bedriver verksamhet som berör konsumenter. Vad behöver förändras?
Det är svårt att säga vad som måste förändras, men det har ju att göra också med, du vet, vi har ju 2 stycken olika åklagarmyndigheter i Sverige där man har delat upp det. Vissa brott utreds av poliser, till exempel bedrägerier. Så att i de fall som vi hanterar på Ekobrottsmyndigheten, där det ofta handlar om grov organiserad brottslighet eller grov ekonomisk brottslighet, där yrkar vi ju normalt sett gå fram med ett näringsförbud när det finns förutsättningar för det. Så att det kanske är så att det behövs en liten bättre samordning på det, ja, generellt kan man säga, när det gäller de brottsutredande myndigheterna.
Jag tänker, vi har någon minut kvar att prata med dig till. Om du går tillbaka till att berätta, vilka brott är det som kan leda till att man inte får bedriva bolag? Alltså du pratar om skattebrott.
Ja, men precis. Det är ju det absolut vanligaste, är ju grova bokföringsbrott, alltså att man inte sköter bokföringen i verksamheten, och sen då grova skattebrott. Ofta handlar det om att man antingen lurar staten att betala ut skattemedel, alltså moms oftast då, eller att man inte redovisar moms eller arbetsgivaravgifter, betalar ut svarta löner och sådär, och det är oftast miljontals kronor det handlar om.
Tack Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Ja, tack så mycket.
Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
Höll produkten inte vad den lovade?
14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
Jag handlade, ett par skor, men de kom inte fram.
Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
Maila till planboken@sverigesradio.se.
Nu har vi kommit fram till vår programpunkt där du som lyssnar får svar på dina frågor. Och vi börjar direkt med den där begagnade mobiltelefonen som jag har pratat om. In i studion kommer nu Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Vi har fått en fråga från Mildred som gärna vill spela ett spel på sin begagnade telefon. Hon köpte mobilen i januari och när hon ville spela spelet upptäckte hon att telefonens GPS inte hittade hennes zon. Hon vände sig då till företaget som hon köpte sin begagnade mobil ifrån. Hon har köpt den över nätet och hon skriver att hon fick rådet att ladda om, nollställa. Och till slut sa de att det var spelarrangörens fel och att vi skulle vända oss till dem. Men det finns inget fel från deras sida. Spelet fungerar i alla andra mobiler och nu har ångertiden på telefonen gått ut. Ja, Carl Emil, vilken risk tar man när man köper en begagnad mobiltelefon?
Det beror lite på hur du köper den. Om du köper den av en privatperson eller ett företag som säljer begagnade mobiler. Köper du den av en privatperson, då har du ju inte skyddet som konsumentköpslagen ger. Och det gör att du måste vara mer noggrann med vem det är du handlar av. Vissa av de här marknadsplatserna som för samman konsumenter, de har extra försäkringar som går att köpa för att trygga affären. Men exakt vad som ingår där, det varierar från marknadsplats till marknadsplats. Så där är det viktigt att kolla vilket skydd som du erbjuds den vägen om du väljer att köpa av en privatperson. Köper du av ett företag, då har du ju mer skydd. Men du ska komma ihåg att det fortfarande är en begagnad produkt du köper. Och en begagnad produkt, den kommer att vara sliten på ett eller annat sätt.
Återförsäljaren av en begagnad produkt, har inte den skyldighet att kolla upp batteritid till exempel eller om andra saker på telefonen inte funkar som de ska?
Ja, de säljer ju en begagnad produkt och batteriet är ju en av de sakerna som de ofta skriver att det har en viss procent eller att de i alla fall garanterar att det är över en viss procent. Ibland byter de till och med batteri om det är slitet. Men det finns saker som inte är lika lätta att upptäcka. Till exempel, låt oss ta laddporten som exempel. Laddporten är en av de sakerna som slits mest på mobiltelefonen eftersom vi kopplar i och kopplar ur laddkontakten där hela tiden. Det är svårt att upptäcka om den sjunger på sista versen. Eller låt oss ta vattenskador. Det kan också vara svårt att upptäcka. Mm. Och därför är det viktigt att du kollar på vad är det som den här återförsäljaren ger för extra garantier utöver det som du har rent juridiskt.
Just det, ifall det skulle bli något fel. Okej, utöver det, är det något annat man ska tänka på om man handlar en begagnad telefon?
Du ska fundera på hur gammal själva modellen är. Inte det exemplaret det handlar om, utan hur gammal är modellen. För förr eller senare så slutar mobiltelefontillverkarna att förse mobiltelefonmodellerna med uppdateringar. Det första som händer det är att de slutar släppa nya huvudversioner av iOS respektive Android, de två stora mobiltelefonoperativsystemen. Och sen slutar det förr eller senare också komma säkerhetsuppdateringar. Det är inte bara ett problem ur ett säkerhetsperspektiv, utan det är också ett problem ur ett kompatibilitetsperspektiv. För när det kommer nya operativsystemsversioner så börjar apputvecklarna kräva nyare versioner. Och det gör att utöver att du får en mindre säker mobil så kommer du få en mobil som inte har kompatibilitet med alla appar.
Så plötsligt kan man stå utan till exempel vadå?
I värsta fall så är det helt samhällskritiska appar såsom BankID som inte fungerar. BankID, de underhåller ovanligt många äldre versioner just av det skälet att det ska funka på så många mobiltelefoner som möjligt. Men med ett eller två års mellanrum då höjer de systemkraven och då slutar BankID-appen att fungera på gamla mobiltelefoner. Vilket inte beror på att BankID gör något fel för att de kan ju egentligen bara förse mobiler som faktiskt underhålls av tillverkaren, som hålls säkra av tillverkaren med den här appen. Appen måste ju vara säker också. Mm. Så när mobiltelefontillverkarna slutar underhålla mobilmodellerna, då börjar mobilmodellerna sjunga på sista versen. Så kolla när modellen släpptes.
Vi går tillbaka till Mildred helt kort. Hon hade ju problem med GPSen här och har ju därför skickat den tillbaka till återförsäljaren. Vad ska hon göra då om hon får tillbaka sin telefon och de inte har hittat något fel eller så?
Mm. Det här skulle kunna bero på tre olika saker. Och nu har jag inte mobilen här så jag kan inte säga vad. Men de tre sakerna det skulle kunna bero på, det är att det är faktiskt ett fel på själva GPSen i mobiltelefonen. Och om det är fallet, då kommer det felet att visa sig i andra appar som använder GPSen också. Till exempel navigatorappar eller parkeringsappar. Så kolla, uppstår samma fel i andra appar eller inte? För då har du med hjälp av uteslutningsmetoden kunna se.
Då kan hon jämföra liksom.
Exakt. Ja. Mm. Fungerar det i andra appar, då kan det vara en inställningsfråga. För att av personliga integritetsskäl kan du i dagens operativsystem välja om du vill ge en app tillgång till din exakta plats eller ungefärliga plats. Jag har inte testat den appen som det handlar om här, men det kan vara en sån sak att appen behöver den exakta platsen.
Platsen och har en ungefärlig.
Ja.
Ja, jag förstår. Så det kan hon gå in och ställa in.
Precis, kolla den inställningen också. Och om det inte heller är fallet, då kan det vara så simpelt att det är ett kompatibilitetsproblem med den här appen. Den appen funkar.
Mellan spelet och telefonen. Heter.
Precis, det funkar inte med den mobilmodellen. Så då hade jag sökt på valfri större sökmotor efter namnet på appen och den mobilmodellen för att se ifall det är fler som upplever samma problem.
Ja, så Mildred kanske helt enkelt får hitta ett nytt spel att spela.
Eller så hoppas vi att det här faktiskt löser sig. För att jag skulle säga att det är mer sannolikt att det här kan lösa sig än att det är kört.
Och så ska vi gå över till en lycklig 9-åring som snart ska få sin första mobiltelefon. Mm. Det är hennes mamma som skriver till oss. Vi föräldrar är separerade och vill båda hålla koll på hur hon använder telefonen. Vi har olika mobiler, jag och pappan. Finns det någon smidig lösning för att kunna ha koll på hennes telefon och hur hon använder den? Vi vill både kunna styra till exempel skärmtid och vilka appar som får användas och spåra telefonen. Och de använder alltså olika, en Android och en iOS här. Mm. Mamman här har googlat. Hon har hittat både gratisappar och de som kostar. Nu undrar hon hur de ska lösa det här på ett smidigt sätt. Mm. Både.
Om de hade använt samma operativsystem på alla mobiltelefoner, då hade det varit enkelt. För det finns inbyggda funktioner för det i både iOS och Android. Om det hade varit så att barnet hade haft en Android-mobil, då hade det också gått för att Googles lösning för att styra en Android-mobil finns till både Android och iOS. Men däremot, om barnet har en iPhone, då går det bara att styra inom Apples ekosystem. Det går inte att styra från en Android-mobil. Så det finns en kombination här som är väldigt olycklig, och det är ifall barnet har en iPhone och ena föräldern har en Android-mobil. Då finns det tredjepartslösningar för föräldrakontrollsfunktioner, och de är i Android-världen ofta lika eller i vissa fall till och med bättre än Googles egna funktioner som är inbyggda i Android. Men på iOS där är det mer begränsat. Så ifall en förälder vill ha föräldrakontrollsfunktioner på en iPhone-mobil, då kommer de här tredjepartslösningarna inte vara lika funktionsrika som Apples egen lösning. Och Apples egen lösning, den är som sagt begränsad inom Apples eget ekosystem.
Men är det värt att betala extra för en sån app då?
Jag kan inte svara på om det är värt det eller inte. För det varierar ju väldigt mycket utifrån situationen, så vad man vill åstadkomma. Det jag vill poängtera det är att de här tredjepartsbetalningslösningarna, de visar ofta att de har väldigt många olika funktioner. Men kollar man närmare så står det ofta att ena funktionen bara är tillgänglig till Android och Windows, medan en annan funktion är tillgänglig till alla operativsystem.
Men så vad är ditt tips då till mamman som ändå lyckats med den här olyckliga kombinationen som du pratar om?
Mm. Här får mamman helt enkelt överväga ifall de funktioner som erbjuds från någon av betalningslösningarna efter att ha granskat vilka som är tillgängliga specifikt för iPhone är värt det eller inte. Jag kan inte lägga värdering i det hela. Och om det inte är en framkomlig väg, då blir det helt enkelt att istället fundera på att byta ut någon av mobiltelefonerna så att det blir enklare att styra.
Tack Carl-Emil Nicka. Du kommer tillbaka redan nästa vecka och svarar på fler frågor om IT, teknik och säkerhet. Och har du en fråga om detta så skriv till planboken @sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Producent idag är Linda Akten, reporter Erik Lagqvist. Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag som sitter här och pratar heter Anna Berg. Vi är tillbaka om en vecka.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.